Det här är P1 Kultur där vi ska prata om Steven Spielbergs nya film Disclosure Day, om snälla och elaka aliens och om Guds tro och utomjordingar och om det där går att kombinera tron på dem alltså. Vi har också pratat med SVTs vd Ann Lagercrantz och får bemöta en del av den senaste tidens kritik mot public service TV:n. Och så blir det krisodling och klassamhället i trädgårdslandet när vi tipsar om trädgårdslitteratur för oss som gärna får utlopp för vårt odlingsintresse i läsfåtöljen. Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått. Det handlar bland annat om Madonna och ett kulturkrig i en armhåla. Allt det här i P1 Kultur med mig, Roger Wilson. Steven Spielberg är tillbaka och på nytt riktar han blicken mot stjärnhimlen och frågar sig vad som kan döljas där borta. Ett tema han utforskar redan på sin tid som amatörfilmare, Firelight, filmen som han gjorde som 17-åring, hade ett liknande tema. Men den handlade om att rymdvarelser ville transportera en hel stad på jorden till sitt zoo på sin hemplanet. Men nu är det Disclosure Day och en annan ton i skällan. Ja, känner ni Spielberg-vibbarna nu? Caroline Heiner som sitter med mig här i studion, filmkritiker.
Det är absolut, men framförallt känner jag Alien-vibbarna, alltså utomjording-vibbarna med sån här musik.
Och Jari Mätte, du är också här, science fiction-vetare och kulturvetare är du, visst Stockholms universitet, men också science fiction-vetare. Ja, du har ju fördjupat dig bland annat i science fiction. Vad kände du när du lyssnade på den här musiken?
Det här känns trött och gammalt. Jag tror inte att John Williams har fått besök särskilt många besök av musen sedan millennieskiftet faktiskt. Jag tycker att det här är en trött film av trötta människor.
För det var ju John Williams, den klassiska kompositören till bland annat en hel del Steven Spielberg-filmer som gjort den här musiken. Och det där var lite deppig start, Jerry, tycker jag. Jag hade tänkt att du skulle vänta till omdömena till sist så att du inte liksom hamnade i dålig stämning.
Det blir nog svårt det här.
Men det kändes ju som om hypen inför den här filmen var enorm, var det inte så, Caroline Heiner? Alltså lite mer än en vanlig Spielberg-film. Att det här på något vis var ett testamente. Han skulle slutföra någonting med den här.
Han skulle slutföra någonting och han skulle vara liksom större och biffigare än någonsin. Och på vissa håll är han ju det. Absolut, och det får man ju räkna med också när det är några sådana här pampiga filmer. Man tänker att han kommer in seglande på liksom War of the Worlds och sådana pampfilmer och nu ska han göra en sista i detta slag. Mm. Det är klart man förväntar sig någonting.
Och handlingen, om vi kan avslöja lite av den utan att spoila för mycket, Jerry, hur skulle du sammanfatta den i en eller två meningar?
Man kan säga att det är två olika två berättelser där som båda handlar om utomjordingar och utomjordisk kontakt. Och de två löper ihop i en rafflande biljakter och annat som man helst inte vill se i en film med så här seriöst tema. Mm.
Men mottagandet då av den här filmen har varit väldigt olika av recensenterna. Caroline Heiner, du tyckte att det var 4 eller 2 år ungefär.
Ja, jag upplevde det som att det är 2 eller 4, vilket är alltid intressant naturligtvis. Och då blir det ju roligt tycker jag att följa kritikerna då om vad det är man utläser i den här filmen som får någon gå på den ena och den andra. Och om jag skulle se en liten trend så skulle jag säga att omdömet inte handlar så mycket om filmen som relationen till Spielberg. Att man är mer benägen att förlåta och man är mer benägen att säga att det är ju en äventyrsfilm och här ser man ju hans gamla käpphästar liksom, som han vill lyfta fram. Att, vi ska inte rädas det som vi inte vet och så vidare. Och sen så kärleksbrev då till de här till världens alla sanningssägare. Det är också en gammal Spielberg-sanning. Mm.
En del av de här recensionerna, framförallt tänkte jag i USA, kändes ju nästan som dödsrunor. Alltså att man verkligen skulle sammanfatta hela hans karriär när man tittade också på den här filmen.
Ja, det verkar ju så. Jag blev ganska, alltså premissen är helt fantastisk. Trailern var väldigt lovande och sen när man sitter där och tittar på filmen så sitter man och skruvar på sig för att det är så tråkigt, så långsamt. Det finns några riktigt bra idéer men det görs inte så mycket av dem.
Nu gick det in igen och förstörde stämningen lite grann här när vi försökte skapa lite momentum i samtalet, Jerry. Yes. Men om man tittar på kritiken då, varför är det så här olika? Ni pratade om förhållandet till Spielberg och vad man ville läsa in i filmen. Kan ens förhållande till religion också har en betydelse. Är det därför amerikanska och svenska skribenter till exempel behandlar den här filmen lite annorlunda?
Ja, det tror jag i hög grad. Det finns en religiös tematik här som vi kanske ska tassa runt lite grann eftersom vi inte ska avslöja för mycket av filmen. Men jag tror att den ganska banala, bokstavstroende kristendom som filmen behandlar inte är särskilt vanlig i Sverige och kanske inte i Europa överhuvudtaget. Och då blir hela den religiösa tematiken blir gymnasiefilosoferande i princip. Jag har ingenting emot gymnasiefilosofi, men ändå, det känns ganska banalt.
Mm. Förstår du stämningen på nytt här?
Även för studenterna som är ute och firar, förstår
han. Ja. Caroline, har du något att fylla i här?
Nej, men jag håller med. Jag tror att den religiösa aspekten känns för mig väldigt, väldigt basal. Och då tror jag ändå att... Alltså vad gäller allmän kunskap om Bibeln så är ju amerikanerna högre, de har en högre sådan än oss, så att den är mer närvarande. Och även för dem borde ju bli lite förelämpade av den här väldigt förenklade synen på utomjordingar och människor om huruvida de kan samexistera i biblisk mening eller liksom inom en gudstro.
Det vill säga, är de bägge gudskapelse eller inte på någon vis?
Och lite sådär, vilka är då den bästa av gudskapelser, om det finns andra varelser? Det tycker jag är en konstig frågeställning.
Ja, fast det är en konkurrensutsatthet om mänskligheten som kanske inte riktigt går ihop med en del av gudstroendet, tänker jag. Spielberg har ju som sagt besökt science fiction-genren med jämna mellanrum, till exempel filmatiseringen av Världarnas krig som du nämnde, Caroline. Men den här filmen känns ju mer besläktad med både Närkontakt och tredje graden och E.T. Det handlar om det fängslande med besökare från andra planeter och att se dem som en möjlig hjälp och kanske ett stöd för mänskligheten. Har någon filmregissör egentligen gjort mer för förmänskligandet av utomjordingar än Steven Spielberg? Vad säger kulturvetaren där borta?
Kanske inte om man definierar det här väldigt smalt med utomjordiska besökare på jorden, med, om man tänker på Närkontakt eller E.T. i synnerhet. Men om man tittar på utomjordingar generellt så har det gjorts mycket större insatser inom Star Trek eller Star Wars-franchisen där utomjordingar är helt normaliserade och humaniserade. Så det är väl snarare det här First Contact-scenariot som Spielberg har. Jag ska inte säga haka upp sig, för då kommer man bli anklagad för den här stämningen som man har fokuserat på.
Precis. Skaffa sig spetskompetens inom, kanske till och med. Nej, men har utomjordingarna också blivit snällare med tiden på film och tv? Vad säger du, Caroline? Du sa till mig att du var traumatiserad fortfarande efter tv-serien V.
Ja, då tycker jag de var peak onda. Men jag levde ju för sig inte på 50-talet och de verkligen var onda, men då var de också lite mer odefinierade. Alltså de var blobbar och de var liksom självklara monster. Sen har de ju blivit mer varelser och smarta. Frågan tycker jag är jätteintressant. Har de blivit snällare? Och svaret är väl ja. Sen så finns det några, om man nu ska se lite trendig film bara, alltså Arrival och Annihilation, där jag tänker att de börjar gå mer mot att bara vara entiteter, bara vara varelser. Biologiska varelser som försöker överleva som alla andra. Varken snälla eller goda. Men i stort sett så har de väl blivit mer goda, och att vi då måste lära oss är ju liksom den stora läran både från Spielberg och andra filmer, att helt enkelt inte vara rädda för det vi inte vet någonting om.
Som forskare skulle jag vilja nyansera sig att det har ganska länge funnits berättelser om snälla utomjordingar. Man kommer att tänka på The Day the Earth Stood Still från 1951, som är en slags Kristushistoria fast med en man i ett UFO. Den heter Mannen från Mars. En väldigt missvisande titel eftersom man inte är från Mars. Men som ändå handlar om...
Jättedålig titel.
Ja. Men jag tänker också på den här 80-tal sitcomen Alf som kom i kölvattnet av E.T. Det var en väldigt, han var jobbig, men han var inte ond.
Fast han åt katter.
Han var ett hot mot katterna. Jag tänkte faktiskt också på den, på Paul Fuskos Alf, men frågan är om den har etablerat något form av medvetande kring aliens just, och inte bara oformliga husdjur. Men absolut, det är väl den snällaste vi har. Jobbig, men...
David Bowie's The Man Who Fell...
Men det är kanske de elaka aliens då, som det blev mer och mer sällsynta liksom, nerhopp kring. Jag tänker till exempel på Independence Day, som ju var en jättehit 96, och sen har vi då Arrival 2016 som handlar om att lära sig en främmande språkvärld. Liksom. Det är ju som natt och dag, kan man säga.
Det är sant, men det görs också många remakes av Världarnas krig som är den absoluta utomjordingarna onda scenariot. Så att den kommer med jämna mellanrum eftersom den är ganska billig och med rättigheterna. Så.
Mm. Okay. I den här filmen så anknyter ju Spielberg också till den amerikanska paradgrenen konspirationsteorier. Och då till att det finns bevis och fakta om besök på jorden som hemlighålls. Jerry, det här var teorier som inte uppskattades av renläriga science fiction-fans förr i tiden i alla fall.
Nej, inom science fiction-kretsar har det funnits en ganska stor skepsis mot det här med UFO:n. Att man tycker att folk som är lite för intresserade av UFO:n, och särskilt de religiösa aspekterna och de liksom messianska synen på UFO:n, att de smutsar ner en nobel och fin genre med att smutsa ner hela science fiction-tänkandet. Så det har funnits ganska mycket antagonism mot UFO-människor och ufologer och liknande. Men samtidigt under hela den här filmen så tänker man på en ding-ding-värld som var en hörnsten i alla barns bildningsresa på 80-talet som handlar just om utomjordingar och så.
Alltså jag filmen eller tidningen?
Tidningen, ja, en ding-ding-värld med många bizarra inslag. Och jag tänker att den här filmen är ju 10 år sen, eller 15 år sen kanske ännu mer. För att jag menar, de senaste 10 åren har vi levt i en ding-ding-värld med Brexit, Trump, pandemin, AI, fake news, klimatförändringar, Ukraina, Gaza, Iran. Alltså vi lever i en helt ding-ding-värld, så skulle det avslöjas att det finns utomjordingar, så kanske inte det är någon större grej idag som skulle ha varit för allt det här.
Det är också så att det finns en annan öppenhet kring just det här med UFO:n, eller UPA kallar man väl dem nu för tiden, tror jag.
Kanske.
UAP, jag kommer inte ihåg vilken förkortning det är nu. Men det finns ju en annan öppenhet kring det. Det amerikanska presidenter fightas nästan med varandra om att släppa mest hemligstämplade dokument och filmer där piloter från amerikanska flygvapnet ser olika oförklarliga fenomen. Ja, det är att Spielberg också är för sent ute. Vi pratar redan om det här på högsta nivå.
Han är lite sen på bollen, men jag tycker också att de senaste filmerna han har gjort, eller mycket i han har ju kommenterat samtiden på ett sätt som kanske kommer lite med när man blir gammal och ser tillbaka och tänker på bara The Post och Bridge of Spies och så vidare, som är filmer där han liksom hyllar den fria pressen faktiskt, om man ska vara tråkig. Att han hyllar liksom att sanningen ska komma fram. Och även det här tanken på en övervakningsstat i Minority Report, Ready Player One och så vidare. Så att han är lite sen på bollen även med de grejerna, och allt det här sammanfaller tycker jag i Disclosure Day, där han på ett vis då hyllar öppenheten, den fria pressen, liksom sanningen måste fram i ljuset och så vidare, och att det här ska säga någonting om vår samtid. Men det här har ju kommenterats i så många andra konstnärliga verk. Mm. Så ja, lite sen på bollen i allmänhet.
Det är en hyllning till linjär tv.
Det är en hyllning med linjär tv som han kommer nu med i 5 i 12.
Liksom. Mm, men det är ju tur att den kommer nu i alla fall, när vi fortfarande har lite linjär tv. Snabbt då, vad blir era betyg mellan 1 och 5? Jag kan gissa vad ditt blir kanske, Jerry. Gett vissa ledtrådar.
Men en svag 2. Det här är ju en jätteintressant premiss att diskutera, men det här spolas ju bara ner i toaletten.
Och Caroline Heiner.
Ja, jag är en snäll 2. Snäll 2. Det finns en del scener här som jag tycker är liksom tekniskt wowiga, och det får väl stå då för en snälla 2.
Tack så mycket då för att ni var här och pratade om Steven Spielbergs Disclosure Day, Caroline Heiner och Jerry Matte. Och vi ska gå vidare här i programmet, tillbaka till den grå vardagen, kanske då utan några aliens, men till ett företag som bland annat driver den linjära tv som Spielberg älskar så mycket, men som kanske inte så många tittar på längre. Däremot har många haft åsikt om Sveriges Television på sistone. Det har handlat om konsekvenserna av sparpaketet på 355 miljoner kronor. Ett sparpaket som till stor del har sin grund i att SVT nu måste betala en större andel av kostnaden för marknätet för tv och radio efter att bland annat TV4 hoppat av. Men också kritik mot till exempel deras dokument inifrån om Lundsberg och kring bokningen av högeraktivisten Nika Linia på Invandrare för svenskar. Det utlöste en kritikstorm från både höger och vänster politiskt. Och sen har en del av de SVT-profiler som ska lämna företaget sagt att orsaken åtminstone till viss del är en oro över SVTs framtida inriktning. Igår fick vi en chans att sitta ner med SVTs vd Ann Lagercrantz för att försöka förstå vad som händer borta på SVT, ett stenkast från Radiohuset. Och för att travestera På spåret, vart är de på väg? Välkommen till P1 Kultur, Ann Lagercrantz.
Tack.
Jag tänkte att vi skulle börja med en sån här självskattning på en 10-gradig skala som man får göra hos doktorn ibland. Hur kul är det att vara vd för SVT idag på en skala mellan 1 och 10? 1 är lite jobbigt och 10 är jättekul.
Alltså, jag kanske förvånar dig och lyssnarna, men jag måste ändå säga 10. För jag tycker att jag har ett otroligt meningsfullt jobb. Jag upplever också i debatten att vi ses som viktiga. Och jag är ju helt uppfylld av att göra oss ännu mer relevanta. Och sen är det klart att det är tuffa tider. Medarbetare är oroliga, ledsna för 355 miljoner kronor. Det är mycket pengar, det påverkar personal och det påverkar publik. Men mitt jobb som vd är också faktiskt att skapa lugn och trygghet och riktning i det. Och det gör ju mitt jobb.
Jag tänkte
mitt
faktiskt,
i allt väldigt, väldigt roligt.
Jag blev inte alls förvånad. Jag tänkte att du skulle säga 10.
Och
att
alltså,
att det antingen är så att du aldrig skulle erkänna i en intervju någonting annat än 10 för att det också skulle ge ett svagt intryck. Eller att du verkligen också älskar när det stormar kring det du sysslar med. Är det så kul alltså att bli utskälld på kultursidorna typ varje vecka som du blivit veckorna?
Jag älskar inte när det stormar, men jag älskar att människor tycker att vi är viktiga och att vi är värda att debattera. Och sen så tänker jag så här att jag tycker att det är en 10. Jag skulle nog faktiskt kunna säga vissa dagar att det är en 5 också.
Det har ju varit mycket om SVT i medierna. Debatter som i alla fall för mig också väcker tankar kring vad som ska vara skillnaden mellan public service-bolagen och andra medieföretag. Och ett exempel på det tyckte jag var den prioriteringslista som ska finnas på SVT-sporten och som Aftonbladet har skrivit om. Att man fokuserar på 5 stora idrotter. Fotboll, ishockey, längdskidor, skidskytte och friidrott. Och de stora förlorarna är handboll, speedway och innebandy. Vad är skillnaden mellan SVT och andra medieföretag när man gör så tydliga prioriteringar? Vad skiljer dem från vad ett kommersiellt bolag skulle göra?
Nej, men jag är ju väldigt stolt över SVT Sport och den bredd vi har. Jag var nu i Umeå och tittade på SM-veckan som är ju en enorm rikedom på sporter. Sen är det sporter, till exempel fotboll nu när vi går in i fotbolls-VM så kommer dominera allt. Och där vill vi bli ännu vassare. Men att vi fortsatt kommer ha en bredd, och här tror jag att vi är den redaktion, möjligen med undantag från Radiosporten, som just har den här fina bredden. Så ja, det är skillnad.
Ja, men vad är skillnaden då? Jag menar, handbollen har ju sett till exempel att man har fått minskade minuter jämfört med andra idrotter när det handlar om vad som har sänts då i linjär tv i alla fall.
Och det där
innebandyidrotten inte känner sig förbisedda. Speedwayidrotten är förbannade. Det är ju jättebra att det finns en SM-vecka, men det handlar ju om den dagliga bevakningen och det spektrum man har där.
Det handlar både om den dagliga bevakningen men också att det faktiskt kan gå lite upp och ner. Skulle du prata med Beachvolleyballförbundet eller Pingisen så har de en renaissance, och det finns ett otroligt fint samarbete mellan SVT och de faktiskt mindre förbunden. Så att det kan ju också bero på att ibland får vi oväntade stjärnor, och då vill ju vi tidigt vara med, för här finns också stort publikt intresse. Och här är jag också jätteglad för att det här intresset för pingisen som vi inte har sett på decennier, är jag glad att vi har kunnat vara med och bidra till.
Så innebandy får komma tillbaka när de har stjärnor, det är det du säger?
Jag tänker för alla sporter så kommer det här variera över tid.
En annan del av SVTs bevakning som också debatterats en hel del är den politiska bevakningen för valet, där ni satsat på några stycken nya format. Här finns till exempel Politikpodden, Politik, 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 som man kan väl säga är radio i tv. Politikreporterna sitter med stora mikrofoner framför sig samtidigt som det klipps in ljud och klipp lite vilt. Det kanske mest uppmärksammade exemplet är Fördomsshowen, där SVT helt enkelt har köpt in Emil Perssons koncept Fördomspodden och låter honom möta partiledarna för att lyfta sina fördomar om dem som de sen får bekräfta eller dissa. Så här kunde till exempel låta i programmet som KDs Ebba Busch var med i.
Du har i jämställdhetens namn uppmanat en man att smaka på sin egen sperma.
Har jag det någon gång? Nej, inte. Men jag skulle nog inte göra det med så här jämställdhetsdrivet, det tror jag inte.
Bör du tänka efter ändå? Det känns som en sak man vet om man har i sig eller inte på något sätt.
Ja, men jag tänkte ifall det var ändå, jag uppfattar att en del konceptet här, att du ställer frågor som ändå ska kunna trigga igång ett samtal, och tänkte jag så här, kan jag ha ett samtal nu på nationell tv en fredag kväll om sperma?
Vad så att jag, det kan du.
Väljar bara som det, ja. Och då har jag ändå gett det här utrymmet nu ändå. Jag har ändå tagit ordet i min mun.
Det har du faktiskt.
Kanske ett perfekt klipp för att fånga tidsandan valrörelsen 2026. Men jag fick inte den där goa public service-känslan i magen när jag kollade på de
men
här programmen.
Men Roger, då kan jag kanske hjälpa guida dig om du vill ha... För att vi är ju olika. För vissa är fördomsshowen roligt. Det kanske väcker en politisk nyfikenhet. Andra gillar inte alls. Men du lyfter ju också... När vi har en bredd så lyfter du en del av den bredden. Jag skulle då vilja tipsa dig om det största vi gör, som är valkompassen. Vi gör inte en kompass, vi gör 312 unika kompasser också på kommunal nivå och regional nivå. Vi intervjuar 6000 politiker. Den kan du ta del av. Så att SVT är en bredd och det kommer inte vara allt för alla, men jag hoppas att det finns någonting för alla.
Absolut, men jag tänkte ändå att det här var ett tecken på en, vad ska man säga, ett sökande hos SVT. Kanske ett jagande efter den yngre publiken, ett sätt att försöka hitta till dem, kanske genom provokationer, kanske då också genom att köpa in en poddare som redan är välkänd och använda det konceptet. Alltså mer att man kanske anpassar sig till medieklimatet än att man egentligen är nyskapande.
Ja, men den dag vi slutar vara sökande så tror jag att vi är illa ute. Vi måste hela tiden fundera på format, tilltal, ämnesval.
Så det här var ett jättebra format?
Ja, men för vissa är det, för andra är det inte. Men poängen är ju bredden. Jag tycker att fördomsshowen är kul. Och jag tycker att jag får se andra sidor av politiker. Men jag tar ju andra sidan del av en väldigt stor bredd. Skulle vi bara ha fördomsshowen så tycker inte jag det vore bra. Men igen, vi har bredden. Mm. Och jag tycker att SVT genom åren har visat att vi utmanar, hittar nytt, tänder gränser. Och vi vill ju vara inspirerande för en hel bransch. Och den här debatten, ska man säga, den är ju lika gammal som SVT självt. Alltså, vad ska public service göra? Och jag är otroligt glad att 8 politiska partier faktiskt står bakom med bredd, att vi ska vara allt från underhållning till folkbildning och tung samhällsjournalistik.
Så att man då bokar Nick Alinja i programmet Invandrare för svenskar, ett beslut som vi också kritiserat, så var det också en del av det här viktiga sökandet som SVT håller på med.
Det här tycker jag var ett fel beslut, och det tycker jag att redaktion, programchef och ansvarig utgivare håller med om.
Mm. Men
och det är också ansvarig utgivare som har bestämt att inte sända det programmet.
Precis, men var det bara ett olycksfall i arbetet, eller var det också någonting som är typiskt för SVT-sökande just nu? Breddandet av åsiktskorridoren till varje pris, hitta provokationer.
Det här var en felbedömning, och som redaktion, ansvarig utgivare, säger att man har inte gjort tillräcklig research. Och sen så är det klart att det här är ett program som vill synliggöra fördomar och kunskapsluckor och missförstånd. Men jag tycker inte att man ska säga någonting annat, att det här blev fel, och det har ansvarig utgivare varit tydlig med.
Vad är dina visioner för framtiden?
Min vision och SVTs vision är att ge kunskap och gemenskap i din och i allmänhetens tjänst. Och det betyder också att vi behöver bli bättre på att skapa personliga relationer, att hjälpa dig både att hitta det du tycker om och det du inte visste att du tyckte om.
Det känns ju som att den där gemenskapen är väldigt svår att hitta, i alla fall i det offentliga samtalet just nu. Det är ju en följetong trots allt, med olika kritiska artiklar om SVT. Och jag som då har varit hemma nu ett år efter att bevakat USA i 4 år och pratat om polariseringen där, möter ju exakt samma tonlägen i Sverige. Går det ens att hitta en gemenskap i ett Sverige som också blir allt mer polariserat när det gäller debatt och politik?
Nej, men det här är ju också en tid med ofrivillig ensamhet, där vi inte umgås på samma sätt som före pandemin. Och jag är säker på att SVT har en viktig roll. Och det är klart att om man tar Melodifestivalen som exempel, så kan jag prata med min mamma och min son om fel eller rätt låt vann. Det tycker jag är en viktig form av gemenskap. Och jag är också säker på att vi kommer ha en sån samlande roll kring valet.
Jag tänker med att SVT också kritiseras från bägge håll just nu. Och att det verkar inte finnas en samstämmighet kring vad SVT ska vara. Och det är det jag också menar med det här sökandet. Jag ser inte heller det gemensamma grundakkordet riktigt i ett SVT som kränger lite hit och dit. Du är ändå kapten för skutan. Har du rodret? Har du lite glapp i rodret just nu?
Jag har inte glapp i rodret. Jag har en tydlig strategi som jag älskar, som också vägleder våra prioriteringar när vi sparar. Vi sparar inte på våra granskande program. Vi sparar inte på verifiering, för vi tycker just att kunskap och fakta är så viktigt. Vi värnar våra samlade program, och vi värnar berättandet på svenska om Sverige. Och vår vision är att vara en väldigt stark del i svensk demokrati och att ge kunskap och gemenskap. Det finns inget glapp i rodret. Däremot, precis som alla företag som går igenom omställningar, så finns en oro, en sorg, för att 355 miljoner är mycket pengar. Det här är inte heller en tid vi kan hoppa över, som ni också vet på Sveriges Radio. Den är nödvändig, men det kommer också ett efter det här sparpaketet. Och igen, jag är väldigt glad med att vi började med strategin.
Mm. En av de sakerna, för att hoppa tillbaka till sporten som jag började prata om, det är ju att man också där lägger om produktionen. Bland annat till att satsa mer på appen SVT Sport och kortare klipp där. Är det SVTs framtida kostym? Appdrivna nyheter med korta klipp. Är det framtidens public service TV?
Vår huvudtjänst i den nya strategin är SVT Play. För här ser vi att det är en älskad tjänst. Den har en väldigt hög användning och den innehåller ju helt andra möjligheter än tablån tidigare gjorde. Sen kommer SVT 1 och SVT 2 fortsatt vara viktigt under en lång tid. Men här kan vi också trotsa formatgränserna. Det kan både vara korta klipp, eller som nu när vi utvecklar 30 minuter så tycker vi 30 minuter är för kort. Så att när vi tidigare var begränsade av tablåtider, så kan vi nu både göra det kortare och det som är mycket, mycket längre. Tidsformaten blir faktiskt mindre intressanta i en digital miljö.
Jag skrattade faktiskt lite där när jag hörde att den första grundidén i programutvecklingen för 30 minuter var vi kan också göra längre. Då tänkte jag att det är ett ganska lätt jobb kanske ändå att sitta och utveckla program på SVT, om det är det som är det stora framsteget.
Alltså, Roger, då ska du komma och hälsa på. Det är inte lätt att utveckla tv-format. Jag har en enorm respekt för de som gör det.
Men det känns inte som det stora genombrottet kanske i ett format. Det kan också vara längre.
Ja, fast då reducerar ju du format och tv-utveckling till att det handlar om hur många minuter det är. Det tycker jag att banalisera.
Fast det var ju det du lyfte fram som den
stilla. Ja, men eftersom du frågade om format, du frågade om korta klipp.
Ja.
Så ställ fråga på ett annat sätt, så svarar jag på ett annat sätt.
Ja, men korta klipp menar inte 30 minuter i och för sig.
Nej, men min poäng är ju att tid blir mindre relevant i en digital miljö. Och här tror jag att vi behöver både korta klipp som funkar när man är på språng, och kanske alltså 3 timmars format. Alltså det har vi gjort nu vid ett serieberättande. Så att det är inte, om din fråga är om korta klipp kommer definiera SVT, så kommer en mångfald definiera SVT.
Om ni nu skulle få extra pengar som skulle täcka de distributionskostnader som SVT får stå för, Sveriges Radio också, och som är en del i alla fall av det här sparpaketet, är det då reversibelt? Är det då sparbeslut som kan backas och rullas tillbaka? Eller är det också så att SVT väljer att genomföra större förändringar som ändå kanske skulle ha skett, men som sker nu när man ändå är inne i en omvälvning?
När jag pratar med personalen har jag sagt att om vi skulle få pengar, och det här är ju någonting som 8 politiska partier tidigare har stått bakom, att vi ska få kompensation för de här extraordinära kostnaderna i marknätet. Och det här är ju ett marknät som allt färre använder. Tidningarna har halverats på 5 år. Får vi kompensation så kommer jag använda det i liksom tre fåror. Det ena är att lindra de mest smärtsamma konsekvenserna av sparpaketet. Det andra är att spara, för vi går ju också mot tuffare tider med en minskad uppräkning. Och det tredje är att satsa i strategis riktning. Och här finns till exempel digital säkerhet som ett spår. För det digitala samhället är mycket mer sårbart. Vi är väldigt varse, det är efter cyberattackerna förra våren. Och här gör vi rena satsningar, men det är klart att jag skulle vilja lägga ännu mer pengar på det.
Så en del skulle kunna rullas tillbaka. Vad skulle det vara till exempel?
Det är ju en prioritering som jag kommer göra tillsammans med cheferna. Och än har vi ju inte fått något besked. Kulturministern har utlovat en remiss, den har vi inte sett. Vi vet inte hur mycket pengar, vi vet inte om det är, skulle det gälla ett eller flera år. Men lindra, satsa, spara.
Tack så mycket för att du var med på ett kultur, Anne Lagercrantz.
Tack.
Ja, men nu har P1 Kultur flyttat ut till en rabatt i Radiohusparken eftersom dagens producent Nina Assanoj vill tipsa om några av vårens trädgårdsböcker. Men det är inte ett helt traditionellt urval, för det är inte bara sådär så odlar du, utan det handlar en del också om kulturen bakom odlingen.
Mm. Jag har läst trädgårdsböcker hela våren och liksom plockat ut mina favoriter. Och då är det ju lite så att har man läst väldigt mycket trädgårdsböcker så vill man ju hitta nya vinklar på trädgård. Och det tycker jag faktiskt att jag har gjort i mitt lilla urval här.
Jag var ju tvingat att välja ut några ur den digra högen. Var börjar vi någonstans då?
Ja, men vi börjar, nu ska vi se, nu ska jag plocka upp min En egen trädgård av Elin Unnes. Det här är boken som inte romantiserar överhuvudtaget. Elin Unnes har ju någon slags punkförflutet, musikskribent. Så hon har en liksom så här lite rockig inställning till trädgård. Och tidigare har jag varit lite skeptisk, för hon har skrivit en hel del om giftiga växter bland annat. Men nu har hon blivit äldre och nu synkroniserar våra själar. Så att i den här nya boken, En egen trädgård, då berättar hon egentligen en ganska klassisk historia i trädgårdsböcker. Man köper eller hyr ett hus och så är det en förfallen trädgård som man på något sätt räddar eller sätter igång eller återskapar. Och Elin Unnes har köpt ett så kallat ödehus, så det tycker jag är lite nytt i det här. Det här är liksom ingen idyll, utan det är eternitplattor och själva trädgården är byggd på en gammal loppis-soptipp. Så när hon försöker anlägga sina trädgårdsland så stöter spaden i till exempel ett gammalt trädgårdsmöblemang som någon har begravt under sandmassor. Men mitt i allt detta så är den väldigt redig. Man skulle kunna säga så här att det är basics. Det är liksom huset, hur man skapar trädgårdsrum, hur man fixar egen jord, hur man handskas med regnvatten och så hur man håller ordning på sina verktyg. Inget, vad ska man säga, glamoröst eller romantiserande, utan handfast och osentimentalt. Och sen är hon väldigt öppen med all ångest som faktiskt kommer på köpet när man råkar på ett gammalt ruttet hus och en helt förstörd trädgård.
Nästa bok har ordet kristidsodling i titeln.
Ja, den är väldigt rätt i tiden. Den här boken är en lite större orange med någon form av svart tryck med kvinnor som gräver och är omgivna av morötter och växtlighet. Den heter Fatta spaden och undertiteln är då Historisk kristidsodling för framtida skördar. Så det här är ju liksom en bok som handlar om hur vi ska överleva framåt om det blir krig i Sverige och man måste äta inte bara det gulliga gröna på broccolin utan även stammen, den hårda, och gärna steka den i brödsmulor och smör. Det är massor av recept i den här boken om du tänker dig gammal kvinnokunskap, hushållslärare och sådana som lärde ut odling i början av 1900-talet i Sverige när det var krig här också. Så att det är massor av tips på grödor som man ska satsa på som har ett högt näringsinnehåll. Det är någon form av liksom krismedvetenhet. Och så blir det då på en gång en berättelse om Sverige och en berättelse om vad kvinnorna gjorde i köken och köksträdgårdarna. Så jag lärde mig väldigt mycket av att läsa den här boken, och så är ju recepten som är nästan verkar ofrånkomliga i till och med trädgårdsböcker. De är man inte supersugen på att laga. Det är väldigt liksom så stekta grönsaksbitar och underliga nödlösningar med, jag menar, cikoria istället för kaffe och så vidare. Ja.
Nästa bok, så är ändå lite som att vi bryter av från den här socialrealistiska trenden som vi har haft hittills bland dina tips.
Ja, det här är också en lite kraftigare coffee table bok. Den heter The Walled Garden. Alltså den muromgärdade trädgården, och så är ytterligare en titel En bok om den makalösa viktorianska köksträdgården av Rebecca Malmsköld. Och den här var faktiskt jätterolig. Den här kvinnan har en egen trädgård som jag följer på Instagram, och idén med boken är en resa till engelska slott och herresäten, men bara med fokus på gamla köksträdgårdar. Och de var då förr i tiden muromgärdade. Så att det är då dels gamla ruiner av trädgårdar, men också sådana som är igång och som folk har återskapat och där det växer så det knakar. Men det som är så speciellt med den här boken, hon besöker väl en 8-10 trädgårdar, och de finns också med i slutet, så att man, om man själv skulle vilja resa och titta. Det är ju att det handlar så mycket om trädgårdsmästarna och trädgårdspojkarnas arbetsvillkor. Du vet den här underbara tv-serien som vi alla älskar, En förlorad värld, med Sebastian och Charles Ryder som sitter under ett träd och äter jordgubbar. Nu när man läser den här boken, då förstår man arbetet bakom den där lilla trevliga korgen med en duk och jordgubbarna. Det är en hel armé av trädgårdsmästare med växthus och olika värmeanläggningar och drivbänkar. En hel industri bakom de här exotiska växterna som då överklassen i det här fallet tuggar i sig under trädet.
Ja, då blev det lite socialrealism även där helt enkelt. Så om vi då repeterar, för nu är vi lite överväldigade av allting. Mm. Vi började alltså med Elin Unnes berättelse En egen trädgård, den lite mer hardcore punkversionen av att ta över ett gammalt hus och gammal förfallen trädgård. Och sen har vi
Fatta spaden, historisk kristidsodling för framtida skördar av Caroline Jönsson och Boel Nordgren.
Och sen har vi The Walled Garden, en bok om den makelösa viktorianska köksträdgården av Rebecca Malmsköld. Det kan vara så att man inte hinner göra något i trädgården, utan man kanske får fokusera på att försöka läsa alla de här titlarna i sommar.
Jag har alltid gillat teori mer än praktik.
Så alltså Nina Assanoy, dagens producent av P1 Kultur, som visade oss delar av sin trädgårdsavdelning i bokhyllan. Då är det dags för veckans kultur med Lisa och Roger, där vi ska prata om vad vi tar med oss från kulturveckan som gått. Men eftersom Lisa Bergström är borta idag har jag, Roger Wilson, fått kalla in ersättare. Här finns Caroline Heiner, filmkritiker, men också konditorentreprenör, kan man säga så?
Ja, om man vill.
Är det så man måste göra för att överleva som kulturjournalist these days? Alltså baka lite kakor vid sidan om?
Ja, så är det. Och ja, speciellt då eftersom jag också freelancer för SVT. Och nu vet vi varför då. Jag pratade innan då med chefen.
Mm. Och det har påverkat dig direkt?
Det påverkar mig, och det påverkar ju också väldigt många andra. Men som frilansande filmkritiker till exempel, så kommer detta slå mot oss.
Här finns också kulturredaktionens teaterkritiker Jenny Telemann. Veckans teaternyhet gjorde Teater Göteborg lite ledsna, tror jag. Konstnärliga chefen på Göteborgs stadsteater Linda Zachrisson väljer att inte förnya sitt kontrakt och försvinner 2027 när kontraktet går ut. Hon har varit chef från 2023. Mm. Vad säger man i Göteborg?
Ja, alltså läser man lite kommentarer och sådär i Göteborgs nytt, eller GP, så tycker jag man hör en viss, inte chock ska jag säga, men besvikelse. Det låter som om man hade velat att hon var kvar, att hon har breddat och behållt spetsen. Så man vet inte vad det handlar om, antingen ett fett nytt jobb eller också är det inte så kul att driva en institutionsteater.
Det var ju rätt, nej, vi går vidare. Det var ju rätt så mycket väsen när DN berättade att ursäkta poddaren och tidigare Mello-programledaren Edvin Törnblom skulle göra partiledarintervjuer för dem. Hans tidigare uttalade vänstersympatier och ett tydligen grundlöst skvall om Ebba Buschs kärleksliv som spreds i podden gjorde att Simona Moamsson nu är den enda av tidigare partiledarna som ställt upp för att bli utfrågad av Edvin Törnblom. Men kanske hade de andra programledarna inte så mycket att oroa sig över.
Simona Moamsson, knacka bög, en applåd.
Vad är din favoritfärg?
Blå.
Och vem är din favoritstatsministerkandidat?
Simona Moamsson.
God stämning får man väl säga genomgående när Edvin träffar Moamsson, eller hur?
Ja, det får man säga. Alltså det där inslaget, det där segmentet knacka bög som det ligger faktiskt två ute, mycket egendomligt. Man får en liten röd plasthammare så får man slå honom i huvudet eller så får man välja att inte göra det. Mm. Jag kommer grubbla på det.
Det var nästan ett tag. Men var det inte så att det kanske är det mest seriösa inslaget på något konstigt vis i den här intervjun?
Jo, men alltså jag tycker att det faktiskt är lite grann de intervjuade politikernas fel att det blir så här. För att hur ska man få de här personerna att säga någonting annat än en talepunkt mer i plånboken? Så att lite fick man ju syn på dem, samtidigt en aning tragiskt. Mm. Men jag tycker han klarar sig ganska bra.
Det är ju mycket sådana här utfrågningar just nu med partiledare. Vi ska lära känna dem som människor. Vill vi göra det, Caroline Heiner?
Nej, absolut inte. Och det tycker jag är ett problem att partiledarutfrågningarna inte kan vara gammaldags, rakt på sak, handla om politik. Istället då vad de har för, liksom, för vad de, hur deras Spotify-listor ser ut och så vidare. För mig det är ointressant. Jag tillhör inte den typen av människa som tycker att man kan utläsa någonting av en människa om man tittar i dennes bokhylla eller sådär. Mm.
Men kanske hur de reagerar om man frågar dem om de vill knacka bög?
Det kan säga någonting. Jag håller med dig om att det är faktiskt en väldigt...
Det gjorde inte Magdalena Andersson faktiskt.
Det är en förtäckt politisk fråga naturligtvis.
Ja. Man kunde gjort dem väldigt korta. Kanske bara så här, kommer de knacka bög eller inte? 15 sekunders intervjuer. Det kanske hade sagt väldigt mycket om...
Och sen opinionskoll på det.
Ja, exakt. Exakt.
Påverkar.
Skulle du, skulle jag.
Själv tar jag med mig från veckan som gått någonting helt annat kanske. Madonnas lansering av sitt kommande album Confessions 2 kommer att gå till historien, tänker jag. Förra veckan gjorde hon ett framträdande på Times Square och den här veckan kom en musikvideo eller kortfilm eller visuellt album. I alla fall, det finns en musikvideo som innehåller musik från de första 6 låtarna på den kommande skivan. Och här trodde jag att jag skulle vinka igång ett ljud.
Men
hur låter det då? Om vi säger så, Caroline Heiner, om du får simulera Madonna, beskriv musiken på det nya albumet.
Det låter så här. Det låter som någon som är fast i sitt gamla ljud, som är fast i nostalgi. Alltså när man använder nostalgi så kan det ju vara för att upprepa, alltså gå in på en känsla, en vinkning till publiken eller sådär. Men här är det någon som är fast. Det är som att man har fastnat i en hiss, som har fastnat på liksom nostalgivåningen. Den här videon, jag kan skriva en hel uppsats om den. Jag kommer skriva en hel uppsats om den.
Jag kommer läsa den.
Det är liksom, det är hela Madonnas liv liksom, i en jättekonstig, superlång, 12 minuter lång musikvideo.
Men är det som en sorts, liksom, det kanske är dags, alltså, som en sorts självbiografi istället för en sån?
Ja,
det här är jag, det här har jag varit.
Det tror jag.
Kommer vara ungefär samma sak.
Mm. Här finns en bild på mig när jag sitter sådär bredbent på en stol som jag har gjort sedan Express Yourself. Här finns det snabba klipp på mig som i Jonas Åkerlunds video. Här är jag också jättetuff och går in på en urinoar och stöter på killar.
Mm.
Och här kommer det laserstrålar ut ur min vagina. Sen äter jag en banan.
Men mottagandet har väl ändå varit fantastiskt på det här. Även om du nu inte gillar musiken och tycker att du fastnat i en hiss. Det här har ju varit en återkomst för Madonna. Jag vet att jag fick vara med och göra någon sån här intervjuer med henne på röda mattan när jag bodde i New York och hon skulle ha premiär för sin konsertfilm för Madame X-turnén. Och då kan jag säga, då var det inte så hippt kring Madonna. Nu så har hon framträdande på Times Square och folk pratar om hennes... Mm. Visuella album.
Ja, nej men alltså herregud, hon har ju levt kvar just därför att hon har en grund, hon har en, liksom, en Madonnaism och sen så kan hon förnya sig. Och här är ju allt på en gång och då blir det ju i mitt tycke ingenting. Men samtidigt så älskar man ju någon som är knasig och det här är knasigt. De äter banan.
Men är det inte också en ny stor kärlek till musikvideon? Alltså det har jag ju hört. Musikvideon är inte död och bara det faktum att man, den är väl så här 13 minuter lång.
Den här är hypnotiskt lång.
Att det är en lycka bara över det, att musikvideon finns.
Alltså om man med musikvideon menar Benedict Cumberbatch som ser otroligt obekväm ut på ett dansgolv, så absolut.
Men det är ju också, det är ingen musikvideo har Madonna själv sagt, för det är lite cheap tror jag hon sa, utan det här är en kortfilm eller ett visuellt album, bara så att jag använder själv fel term, men det är liksom det här är någonting mer helt enkelt. Jag tänker att det här framträdet på Times Square och den här musikvideon är ju sponsrade av vad vi lite kysst skulle kunna kalla för gay dating appen Grindr, som det loggan finns med i musikvideon och så, och jag tänker att det också är lite intressant. Alltså det känns ju ändå som att det finns en ny våg av konservatism, kanske också en ny våg av ny moral, och framförallt i USA en mer utsatt position för HBTQ-gruppen. Och då behöver liksom Madonna också den där nymoralismen för att stampa av emot. Bara för kanske 5-6 år sedan fanns inte det. Nu kan Madonna igen gå ut som någon sorts gränsöverskridande artist på ett sätt som hon kanske inte har kunnat göra.
Bring people together.
Ja, då, och också, också tillbaka till sin bög målgrupp som hon faktiskt lämnat.
Det förklarar ändå inte bananen.
Jag kan berätta mer om bananen och dess roll i bögkulturen senare för dig. Men Caroline Heiner, väldigt kort bara. Du ville egentligen prata om ett armhålekulturkrig, men vi valde bort det. Men kan du bara kort nämna, vad är det för kulturkrig vi sett i armhålan?
Så här är det, att Tom Holland är på omslaget av GQ. Och där så står han med handen bakom huvudet, vilket gör att man blottar hans då armhåla, som är, hör och häpna, rakad. Detta har orsakat då turbulens i kommentatorerna, där man då, å ena sidan har man så här, herregud, hur woke ska folk bli? Måste man feminisera män? Ska de inte få vara män, det vill säga håriga? Och sen den andra sidan så säger, gud vad härligt med lite saniterat, lite fräscht. Ja. Och vi gillar sådana män som vågar vara mer som kvinnor. Detta är kulturkriget som detta har orsakat.
Fast jag tittade, visst fanns det några stycken hårstrån.
Då måste du ha tittat noga.
Men tror man att han har gjort den här rakningen för att kicka igång ett liten debatt? Eller är det en ren det liksom, personligt hygienisk...
Jag tror att Tom Holland är för detta liksom dansare. Han är en ganska petit person. Jag tycker att det här går helt i linje med hans stil. Jag tror inte att han har gjort något... Det här är ju naturligtvis
det är
mer ett val.
Som har rakat honom.
Jag tror inte det.
Vi måste få lite press. Vi rakar.
Nej, jag tror inte det. Då hade man, tvärtom tror jag skulle ha fått mer press i hans fall. Alltså man hade gjort honom väldigt, väldigt macho. Mm.
Men kanske vi har ju pratat om kvinnors armhålor länge. Mm. Det är väl bara att konstatera att striden nu har flyttat in i mäns armhålor.
Ja. Och som sista så kan jag säga att en kommentar jag läste var sluta bråka, all armpits are beautiful.
Ja, man kan tycka det, men jag har också sett att män som gillar håriga armhålor hos andra män också varit väldigt nedsättande. Så det är någonting med män tydligen, att man oavsett sexuell inriktning så vill man gärna kommentera armhålorna. Det var inte det här vi skulle prata om egentligen, vi skulle prata om hattar.
Ja, precis. Hattar. Ja, därför att bara den här senaste veckan så har det dykt upp jättespännande hattar som jag tycker ser med lite tema i. Dua Lipa gifte sig i hatt. Jättestor hatt. Bredbrättad vit hatt. Och sen så kom Åsa Ingrosso som då är nyskild från Emilio Ingrosso och debuterar liksom den här nyskilda cowboyhatten. Och det här tycker jag är i kölvattnet då efter John Travoltas basker-uppvisningar. Jag tycker mig se att hatten är en ny tecken på att du går in i en ny livsfas. Du vill signalera att någonting har hänt i ditt liv och du går nu in i den. Alltså bröllop, skilsmässa. John Travolta pratade ju om basken, att han har blivit en helt ny människa.
Ett sorts seniorskap tänker du på? Eller?
Nej, eller bara ett skifte i ditt liv. Ett nytt skede i ditt liv. För att till exempel Dua Lipas hatt, det var ju alltså bröllop. Och nu går hon in i att bli fru.
Hon är inte senior än.
Nej. Hon är inte senior än, men hon går in i en ny fas i sitt liv. Så att jag vill säga att bara då den här veckan har vi sett två hattar, spektakulära hattar. Det här betyder någonting. Alltså man väljer ju detta. Och hon vet, Dua Lipa och både hon och Ingrosso visste ju att de skulle bli filmade och fotade i de här hattarna. Det här är ett val. Hatt är ett val.
Mm. Hur kände du när du såg att veckans stora trend var hatten? Alltså, hur var din känsla av eufori kring detta?
Hatt är alltid kul, det är det ju. Och det är ju inte så mycket sådär att hatten i sig är kul också, det är den ju. Men det är ju också vad man tycker att den ska göra med en. Cowboyhatten vill man ju ska göra en lite tuffare och så vidare. Och basken, John Travolta, vill ju, han har ju regisserat sin film, han vill ju naturligtvis anspela på konstnärskap och sådär. Så att hatten betyder verkligen någonting. Och då spärrar jag upp öronen. Vad vill man säga med hatten?
Mm. Du nämnde det här för mig i ett meddelande igår. Och sen så bara på väg ut från fältöversten så såg jag och Lisa Bergström enormt många hattar.
Jag sitter tyst här. För jag tycker också att det är liksom... Alltså jag får bilderna från förr och folk och deras hatt. Mm. Och jag sitter och funderar på om jag vill att det här ska komma tillbaka. Jag är inte så säker på det. Alltså, jag tycker det finns något dominant med att ha olika roliga hattar på sig.
Mm, man vill, för att man vill någonting med hatt. Ja. Jag har själv försökt experimentera med hatt.
Det är ju en sån här grundläggande kostymgrej också på teatern bara. Man byter hattar, man grejer med hattar. Jag tycker glider man in i ett sammanhang i hatt, så har man verkligen, jag ska inte säga att man har tagit över, men man gör sig...
Man
tar plats. Mm. Och det är oftast på ett väldigt irriterande sätt. Sen kan det också verka väldigt småaktigt, för det är väl underbart om folk har en rolig hatt. Så att det är man själv som blir små. Jag känner att
du känner dig kränkt av hattar?
Nej, alltså, kränkt vet jag inte, men jag minns den där provokationen.
Ja, men det är det jag menar. Hatten har du aldrig bara för att liksom, du är kall. Hatten betyder någonting.
Nej, man tror inte på att folk fryser. Nej. Det är nog mer.
Mm. Ja, efter denna genomgång av hattkunskap, Jenny Telemann, vad tar du med dig av kulturveckan eller från kulturveckan som gick?
Ja, alltså jag fastnade i en marinmuseinyhet som jag tyckte var otroligt suggestiv, som jag har legat och drömt om lite grann på soffan, för att jag har hostat ganska mycket, vill jag gärna berätta också. Alltså, man har hittat på Stilla havets botten, så har forskare hittat en valskelettskyrkogård. Och bara det ordet tycker jag är vackert. Det är 120 mil lång liksom motorväg av gamla fossilerade valben. Från 5 miljoner år gamla ända fram till nu. Så att valarna simmat omkring, dött och sjunkit. Och så har det liksom skapats nästan som en, jag föreställer mig det, liksom som en stad, som ett landskap av fossilerade valar. Man har inte riktigt vetat var alla valar tar vägen, men man har hittat en stor begravningsplats. Och det här är ju marinmuseemänniskor tycker att det här är fantastiskt, det är stora grejen. Det var en marinmuseum i Maryland där han liksom försöker beskriva det här, de här första bilderna som man har fått av det här. Man har kunnat dyka också, det är 7 kilometer, så det är inte så där fruktansvärt djupt att säga. För dem är det som att se den första trailen av kommande storfilmer här nerifrån. Jag tyckte att det där var väldigt suggestivt. Jag tänkte på det när vi satt och pratade rymdfilm förut och Spielberg är lite trött och kan man ta rymden en gång till? Så här. Det är en helt ny värld, alltså en helt ny SF-miljö som man skulle kunna hitta på fantastiska saker i.
Du menar alltså att, vad du vill säga, att med tanke på till exempel Disclosure Day av Steven Spielberg som nu gick upp den här veckan, så skulle man alltså kunna se undervattensvärlden som en annan rymd att utforska helt enkelt.
Ja!
Men har inte gjort, så jag tänker på The Abyss till exempel. Och jo. Där har vi funnits lite andra undervattensfilmer.
Men det är mycket fantasier, det är mycket monster som man föreställer sig. Det här är ju liksom en färg. Och sen bor det ju dessutom nya varelser på de här benätande maskar och mollusker. Men egentligen är det ju liksom... Det har ju bara legat där under hela tiden, den här undervattensvärlden, medan vi har varit här uppe och pysslat med vårt Instagram och våra filmer och våra världskrig och vad vi nu kan göra. Och jag tänker bara att vi kanske, det är roligt att hitta en ny värld.
Mm, vem vet vad som håller på att muteras där medan vi blickar upp mot himlen?
Ja, och James Cameron kanske har köpt hela det här redan och planerar filmer. Men jag tänker även en annan typ av konst. Alltså museerna sitter ju och väntar nu på att göra AI-grafik av det här. Det kan bli VR-glasögon. Om jag vore poet skulle jag sätta igång en stor sonettkrans. Jag tycker om att det liksom finns något dolt där att hitta fortfarande. Mm. Sen fantiserar jag alldeles, alldeles för mycket runt det här. Det förstår ju jag ju själv. Mm.
Men då vill jag ändå bara ge dig ett filmtips inför veckan som kommer. Och det är kanske ändå The Abyss av just James Cameron och hans utforskande av undervattensvärlden. Det kanske är så att det är dags för en revival av den. Men någon har varit där och snokat redan på havets botten. Och du kan inte gissa, du kan inte ana vad han hittar i slutet av den filmen. Allting kommer att knyta samman.
Jag har sett den.
Du har sett den, ja.
Ja, men nu förstår ni, jaktscenerna är 120 mil fossilerade valben.
Förstå.
Okej, jag fattar. Det är nästa
nivå, måste få bilder. Du måste liksom använda din dramaturgiska fantasi här nu.
Okej då. Caroline Heine, har du något tips som man kan ta med sig inför helgen? Någonting man ska kolla på som redan nu finns i utbudet?
Inte bara helgen, utan det här är sommarens projekt. Jag tycker att man kan glömma det här med att måla om taket på huset och sådär. Istället så ska man bänka sig framför SVT Play. För nu finns världens bästa polisserie, Line of Duty, tillgänglig i alla säsonger.
Mm. Hur många säsonger är det?
Det är 6 stycken och en sjunde är på ingång som kommer nästa år. Så då är man uppdaterad. Eftersom det här är en så komplicerad och stor historia så bör man ägna hela sommaren åt den. Varsågod.
Mm. Jenny, vad vill du kolla på? Eller vad tycker du att man ska kolla på?
Ja, Abyss låter ju som om det skulle vara något för mig. Annars kan man väl gå på Nationalmuseum och kolla på Stig Lindberg. Det är alltid roligt. Det är en massa roliga former och färger.
Sa alltså Jenny Telleman och Caroline Heine som varit med och sammanfattat veckan som gått här. Producent för dagens program var Nina Assanoj, ljudtekniker Marie Persson. Jag heter Roger Wilson.